shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union.
Tycker du om militärhistoria? Besök då pennanosvardet.se, Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb.
Hej och välkomna till den här podcasten med Pennan och svärdet med mig Nils och min ständige vapendragare
Tom.
Det här avsnittet är andra delen i en liten miniserie som vi har gjort om kärnvapen. Och i det här avsnittet så kommer vi att prata om det svenska kärnvapenprogrammet. Och innan vi går in på djupet på det så tänker man ju sig en flygrote med JAS-plan och ur högtalarna så spelas Karl XII marschen. Och så flyger vi mot Moskva med kärnstridsspetsar. Men om vi ska prata om verkligheten. Hur var det här, Tom? Hur började det?
Det var så här att efter 1945, då vi hade fått skåda dessa två bomber över Hiroshima och Nagasaki,
ja,
så ökade stressen hos många länder runt om på jordklotet om att ta fram egna kärnvapen.
Just det.
Och så även i Sverige. Och det man då först gjorde var att man försökte sträcka ut en hand mot USA för att antingen få köpa tekniken för att göra egna kärnvapen eller att köpa faktiska kärnvapen.
Och vad svarade USA?
De hade ju vid det här tillfället då monopol på kärnvapen, vilket gjorde att de då sa nej till alla förfrågningar de fick. Mm. Och så även till Sverige.
Det är inte riktigt sant, för de sa inte nej till allierade, till exempel Storbritannien.
Nej, men då, det vi fick faktiskt erbjudet att få köpa kärnvapen på 50-talet. Mm. Men då var det ju villkorat att vi skulle gå i en försvarsallians med USA och att USA då skulle ha full kontroll över de här kärnvapnena när de befann sig i Sverige.
Ja, och det var inte ett alternativ för Socialdemokraterna.
Nej, vi var ju neutrala och så skulle det förbli. Mm. Det var väl hållningen på den tiden.
Den svenska linjen.
Precis. Och den svenska linjen, för övrigt, det kommer vi till nu. För att Tage Erlander förespråkade då att Sverige skulle ta fram egna kärnvapen.
Ja, och det beslutade man efter det här då. Alltså, man har försökt att få både teknik och om man inte får det att köpa faktiska kärnvapen från USA. Men när man inte får det...
Ja, då började det först i liten skala redan slutet av 40-talet faktiskt. Började man se över på Försvarets forskningsanstalt huruvida man kan ta fram det här själv.
Mm.
Det görs väl då i början för att undersöka hur svårt är det här egentligen. Runt 1954 så går Tage Erlander ut och pratar positiva ordalag om att Sverige ska ta fram egna kärnvapen för att kunna stå emot ryssen då. Det här då resulterar i att 1956 så klubbar vi igenom den svenska linjen.
Mm.
Som då är ett program för inhemsk kärnenergiförsörjning. Så att vi ska alltså klara oss själva med kärnenergi.
Just det.
Och där i så innebär det också att vi ska ha egen produktion då.
Visst har Sverige ganska bra förutsättningar?
Ja, det har vi. Vi har ju en speciell typ av skiffer som är ganska vanligt i Närke bland annat och även i Falbygden då, som, där man kan urvinna uran.
Mm.
Vi sätter faktiskt igång med det här ganska omgående.
Det ska ju kanske tilläggas att amerikanerna faktiskt hjälpte till med anrikning av uran och teknik för det. Fast då för kommersiellt och fredligt bruk, alltså... kärnreaktorer.
Ja, precis.
Alltså kärnkraftverk.
Och de vill ju då ha insyn då såklart i hur det svenska programmet fortgick.
Just det, sådana här kontroller som man sedan har gjort över världen kan man ju säga.
Mm.
Men vad som är viktigt där att säga också, det är att amerikanerna förstod att det visserligen i teorin var möjligt för Sverige att starta en egen kärnvapenproduktion. Men att det skulle vara praktiskt omöjligt för att vi var så små så vi inte skulle ha den kompetensen eller ekonomin.
Mm.
Men det stämde inte.
Nej, men 1957 sen så förbjuder riksdagen alltså kärnvapenforskningen. Men det här kommer sen att pågå ändå. Det första uranen då man lyckas urvinna själv, den urvinns i Alfred Nobels gamla svavelsyrefabrik i Vinterviken strax utanför Stockholm.
Ja.
Det kommer ju då från det här skiffret i Närke. Och sen så bygger man ut det här med ett utvinningsverk, Kvarntorp, i Närke då, där man kan utvinna 5 ton uran per år. Det är inte jättemycket i uransammanhang.
Nej.
Och där så gör man också en försöksanläggning för tungt vatten då. Och sen så på 60-talet så bygger vi ytterligare en stor anläggning i Ranstad mellan Skövde och Falköping då, där man får ut 120 ton uran per år. Men den här är inte igång så många år. Jag tror den bara är igång 4 år.
Mitten av Västergötland.
Mm. Sen så är det tunga vattnet importerar vi likt Tyskland gjorde under andra världskriget från Norsk Hydro.
Just det. Där... Hur kunde vi få tillgång till det? För det är ju väldigt reglerat handeln med tungt vatten, i alla fall idag.
Ja, precis. Vi hade ju fördel där att vi hade den här gamle Näs. Vi hade den gamle nästorn, Marcus Wallenberg.
Jag tänkte du skulle säga nazisten först. Ja. Det var han verkligen inte, utan den gamle nästorn.
Ja, Marcus Wallenberg, han satt i styrelsen då för Norsk Hydro. Och sen hade vi även goda relationer med Norges försvarsminister.
Mm. Just det, som var gammal motståndsman.
Hauge. 1954 så sätts den första kärnreaktorn i drift.
Mm.
Det är då R1 vid KTH, alltså Kungliga Tekniska Högskolan.
Just det.
30 meter ner i under
jorden. Och den kan man ju faktiskt fortfarande idag besöka, eller hur?
Ja, precis. Reaktorhallen finns kvar.
Mm.
Och det hålls ibland lite event och så där, tror jag.
Var den lyckosam? Var det bra?
Det var väl bra ur ett testperspektiv, kan man säga.
Ja.
Ur synvinkel att man vill få fram plutonium för att kunna göra kärnvapen så var den mindre bra. För att den var byggd i liten skala.
Så att man fick för lite plutonium helt enkelt.
Ja, och det skulle man då lösa genom reaktor nummer 2 i Sverige som byggdes i Huddinge kommun. Okay. Strax söder om Stockholm, Ågesta. Där kunde man då få ut lite mer plutonium så att det efter ett år ungefär skulle räcka till att få ihop en enklare kärnvapenladdning. Men forskningen här går ju väldigt snabbt.
Vi ligger ju i framkant, ska jag säga. Alltså, vi är ju inte de enda som efter andra världskriget försöker köpa teknik eller vapen.
Nej.
Men det svenska kärnvapenprogrammet kommer ju faktiskt väldigt långt.
Ja, det gör det, och det går ju väldigt bra för Sverige inom många områden, och vi bygger ut vårt flygvapen här till att bli en av världens största.
Just det.
Under samma period.
Väldigt bra förutsättningar, ska jag säga, eftersom vi är ett industrialiserat och modernt land som har mycket uran, kanske det landet i väst med mest uran.
Mm.
Och vi blev ju inte drabbade av kriget.
Nej, så var det. Det gick ju rätt snabbt. Alltså, en primitiv atombomb kunde man tillverka på Försvarets forskningsanstalt, alltså redan på slutet av 50-talet.
Mm.
Men först 1965 tycker man att man är helt färdig med en mer avancerad laddning. Så, och då har vi alltså allting färdigt för att sätta ihop först en atombomb och sen så 2 ytterligare under en kort period.
Och hur många kärnvapen är tanken att vi ska producera?
Det finns väl ingen gräns på det, men i programmet så är det de här 3 då som är första fokus. Problemet där är bara att 1965, då har vi 2 år tidigare skrivit under provstoppsavtalet. Vilket gör att vi kan inte med flaggan i topp provspränga de här bomberna.
Nej, just det. Men det löste man.
Det löste man.
Genom att köpa in en för dåtidens bättre datorer från IBM som kunde räkna ut olika provsprängningar.
Ja, precis. Och det gjorde ju då att man i själva verket inte behövde provspränga, utan man var så pass säker på sin forskning att det här skulle funka.
Mm.
Så att man behövde egentligen inte testa det i verkligheten. Sen hände det någonting 1964 också som gör att luften går ur lite ur projektet. man vet inte riktigt vad det är som sker, men av någon anledning så den politiska inställningen till kärnvapenprogrammet blir väldigt sval. Man tror då att det här har att göra med att USA på något sätt har fått reda på att vi är väldigt nära att få fram dessa kärnvapen, och det vill man stoppa från USAs sida. Och att man då gör någon form av närmande till Sverige och säger att ifall det blir kärnvapenkrig så är ni med under vårt paraply.
Just det.
För att i samma veva också...
Och det finns ju lite bevis för det här, eller hur? Ja, det är det du kommer in på.
Ja, precis. Men bevis för det här som tyder åt det hållet, det är ju att man precis efter det här börjar bygga ut de här landningsbanorna som är ute i landet. Man anpassar dem efter amerikanska bombflygplan. Man bygger ut dem, och även att man inför liksom NATO-standard på landningsbanor.
Och även på munstyckena faktiskt, på de här tankslangarna när man ska tanka upp i luften.
Just det.
Men det finns en annan sak där också, och det är ju att det var inte bara ett svalt politiskt intresse, utan nu blev ju helt plötsligt militärerna svala och negativa till att skaffa kärnvapen. Och det hade de ju inte varit förut, även om det politiska klimatet hade förändrats.
Nej, så är det. Men och sen så strax efter det här, 68, då slutar riksdagen att vi ska helt avstå kärnvapen, och det är då man skriver under icke-spridningsavtalet då. Och det omöjliggjorde ju sen att vi fortsatte utveckla atombomberna. Så det här är ju själva dödsstöten för
hela
programmet.
Men det tog inte helt död på programmet, eller hur?
Nej, men det beslöts att det skulle avvecklas. Mm. Och då så görs det successivt under de kommande åren. Och 1972 så säger man att det avslutades helt, i och med att plutoniumlaboratoriet där man gjort tester, att det stängs ner. Men i samma år så görs en provsprängning med plutonium, men det är ingen atombomb, ingen riktig atombomb.
Just det, i Jokkmokk, eller?
Ja.
Det har skett lite provsprängningar lite här och var, men de flesta tror jag är utanför Jokkmokk.
Ja, i något som heter Naukas.
Ja.
Men även i Sundbyberg gjordes det någon.
Just det. Men visst har vi lite plutonium kvar?
Vi exporterade så sent som 2013 plutonium till USA.
Jag tror faktiskt vi har några kilo plutonium kvar. Som då, det är inte tillräckligt mängd för att använda till en atombomb.
Nej, men det är ju ändå så att det forskas ju även idag i Sverige, på Chalmers bland annat, tror jag. Det är både inom teoretisk kärnvapenforskning och även i kärnkemi. Så att det är inte helt dött, men det görs liksom inga nya atombomber.
Nej. Sen kanske det ska tilläggas också att det stora problemet för det svenska kärnvapenprogrammet över tid, det har ju varit att få en tillräcklig mängd plutonium. Jag tror att man planerade att göra 10 stycken om året kärnvapen.
Ja, precis. Och det fanns planer på en speciell kärnreaktor som skulle byggas utanför Norrköping, Marviken. Och den skulle vara helt anpassad för att få ut så mycket plutonium som möjligt. Men det här blev för kostsamt och det drog ut på tiden och den byggdes aldrig.
Nej. När stod vi startklara och liksom, nu kan vi producera kärnvapen här inom ett par veckor?
Det var alltså 1965. Mm. Då hade vi... I princip så hade vi ett platt IKEA-paket, kan man säga. Vi hade alla ingredienser vi behövde, alla komponenter var klara och konstruktionen var färdig. Så att då kunde man inom väldigt kort tid tillverka då de här 3 bomberna som du var tal om.
Just det.
Men rent taktiskt då, hur skulle vårt kärnvapensystem fungera?
Jo, vi var ju inne på det i förra programmet, till exempel att om Sovjetunionen skulle anfalla USA först så skulle de ha tillräckligt mycket kärnvapen för att kunna besvara det här då med en andra våg och dessutom ha rörliga kärnvapen. Och på samma sätt så planerades det svenska kärnvapensystemet upp att om vi skulle bli utsatta för ett överraskande angrepp så skulle huvuddelen av våra kärnvapenladdningar spridas ut mellan olika bergrum och sen då också flyttas mellan attackeskadens olika baser. Och den här systemet för den här ständiga flytten, det kallades för Ahaverus-systemet. Och Ahaverus, det är den vandrande juden. han i Bibeln som skulle hjälpa Jesus. Och sen så blev han, då när han inte gjorde det så blev han, att han en evig vandrare egentligen.
Ja. Okej, okay. Så det gäller att hålla vapnena i rullning.
Ja, precis. Och det är ju exakt det här med en andra slags förmåga. Vi skulle kunna parera ett sovjetiskt anfall eller avskrämma.
Ja, eller vi skulle på något sätt kunna motstå det.
Ja. Världen hade sett annorlunda ut kan man tänka sig om vi hade haft ett kärnvapenprogram som löpte linan ut.
Ja, det hade vi kanske gjort. Men samtidigt så som ett neutralt land, visst, det kan vara bra att stå på egna ben då.
Man blir ju en väldig maktfaktor.
Ja, så är det. Så är det.
Och i Europa hade vi ju då varit den tredje nationen. Så blev han en Frankrike och Sverige.
Ja, men ur ett diplomatiskt synvinkel kanske inte skulle varit så bra. I alla fall Sverige som medlare i konflikter kanske inte hade varit lika framstående som vi faktiskt har varit.
Nej, det vet man ju inte. Å andra sidan så är det ju, och det var ju därför man gjorde det. Det var ju för att värna neutraliteten och göra den svenska linjen. Och då hade vi ju inte behövt att oroa oss, och debatten om att gå med i NATO kanske inte hade existerat.
Nej, det är sant.
Och det svenska kärnvapenprogrammet övergick ju, de här bombnissarna, de övergick ju till att börja koncentrera sig på ett försvar för kärnvapen.
Det är sant, det är sant. Sen så en aspekt som vi inte riktigt haft med, det är ju också att det kostar ju ohyggligt mycket pengar.
Ja.
Och det var ju också skenande kostnader då. Som var avgörande faktor. För vi byggde ju också, eller vi tog beslut om Viggen-projektet i samma veva här. Och det blev ju väldigt kostsamt även det.
Just det. Kärnvapenbestyckta Viggen. Det hade varit något, kära lyssnare.
Men om vi tänker så här att Sverige hade kunnat få ihop de här atombomberna. Hur skulle man kunna få dem ut i krig mot ryssen eller vad det nu var tänkt för?
Ja, det är en bra fråga. Man kan säga så här, det gjorde aldrig några försök för att göra strategiska kärnvapen, utan vi gjorde bara taktiska kärnvapen. Och anledningen till det är egentligen att vi hade inga bombplan med strategisk räckvidd. Som då, alltså strategiska kärnvapen, det är ju mot industriområden eller städer och liknande.
Mm.
Den kapaciteten hade inte vi, för vi hade inte den typen av bombplan helt enkelt. Så att det vi gjorde var taktiska kärnvapen, och tanken var att slå mot utskeppningshammar och hamnar på andra sidan Östersjön och flygbaser. Man måste komma ihåg att Baltikum under den här tiden tillhörde Sovjetunionen.
Just det.
Så att det var främst där, så att man skulle försvara sig mot ett anfall kan man säga. Och i ett tidigt skede. Det var den första anledningen till att man skaffade kärnvapen. Och den andra var ju naturligtvis att avskräcka. Att Sverige då skulle vara så pass mäktigt.
Men om vi inte hade några sådana bombplan, vad gjorde vi då?
Nej, alltså man bedömde ju att även om man skulle då bomba utskeppningshamnar, att även civilbefolkning som bodde i närheten skulle drabbas utav det. Så att det skulle få politiska konsekvenser i alla fall. Men anledningen till att vi skulle skaffa kärnvapen, det var inte för att förinta civilbefolkningar, liksom i fallet Nagasaki och Hiroshima. Utan tanken var ju helt enkelt att det var effektiva vapen och det skulle slås mot andra vapenbärare. Men sen så då kommer vi ju in på då möjliga sätt att transportera de här taktiska kärnvapen. Det var så att under 50-talet så utvecklade man, eller man hade planer på att göra ett överljudsbombplan som hade den militära beteckningen A-36. Och det var då alltså Saab 36. Och tanken var att den skulle kunna bära atombomber på upp till 800 kilo.
Mm-hmm.
Och räckvidden då var ungefär 410 kilometer.
Okej, men det är alltså ett överljudsplan vi pratar nu?
Ja, precis. Det är det. Jag tror att den skulle ha, alltså från början var A-36, då var det ett interceptorplan. Alltså under 50-talet så arbetade man med det här projektet och då förändrades innebörden lite. Från början var det ett interceptorplan som skulle kunna möta andra fientliga överljudsbombplan. Men det utvecklades då sen själv till att bli ett överljudsbombplan. Sen la hela projektet ner 57.
Av vilket skäl då?
Det kostade för mycket. Man beräknade att det kostade 400 miljoner kronor. Och det var då med 50-talets penningvärde. Så det var väldigt mycket. Och de här pengarna gick då in sen i projektet för att ta fram Viggen. Och ett annat plan som istället skulle få bära kärnvapen, det blev Lansen. Och den skulle då modifieras för att kunna bära kärnvapen. Men man gjorde även tester på att kunna använda kärnvapenladdningar i artilleripjäser. Mm. Det blev aldrig speciellt långt för att de kärnvapnen krävde mycket plutonium i förhållande till deras storlek. Och plutonium var hela tiden någonting som var en bristvara i det svenska kärnvapenprogrammet. Så därför så satsade man på de här få då, taktiska. Och därför blev aldrig heller artilleripjäserna aktuella. Men däremot ubåtar till exempel. Där man laborerade med att göra en torped som skulle kunna bära. Eller som skulle vara en kärnvapenladdning i. Och även sjömålsrobotar. Det man kom fram till då, det var ju att det skulle ha förhållandevis lite effekt i jämförelse med om man skulle använda ett flygplan.
Mm-hmm.
Så därför så gick inte de projekten speciellt långt heller. Men det fanns olika möjliga sätt att bära kärnvapen. Och de allihopa var taktiska och inte strategiska. Och innan vi avslutar så tänkte jag också säga här att med anledning av min bombastiska inledning så var det så att det svenska kärnvapnet en gång kallades faktiskt för Karl den 12:e bomben. Och med de orden
så avslutar vi det här.
Ja.
Och drar ihop säcken.
Det gör vi. Hej då. Tack för att ni har lyssnat.
Tycker du om militärhistoria? Besök då pennanosvardet.se. Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb.
Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union.